Då säger jag först att det är fortfarande mål B, 64-52 för 17, och det är nu vittnesförhör med Ritul Karim. Ritul Karim har avlagt vittnesed och erinnas med en svikt. Det här förhöret är påkallat av åklagaren som också inleder. Varsågod.
Ja, tack. Ja, du vet förstås vilken händelse du ska höras om. Det här var ju en händelse den 14 december 2016. Och vi har ju förstått att Marcus hade vårdats på avdelningen under ett par veckor då. Hade du haft att göra med honom tidigare då under den här perioden?
Just det, jag ska bara nämna det i förväg att jag har haft en vårdrelation och har patientsekretess, som jag inte vet om jag får svara på alla möjliga frågor, men...
Det medges, du får svara på alla frågor.
Mm. Ja, precis. Jag hade en vårdrelation då i samband med inläggningen Marcus vårdtid.
Mm.
Frågan är om du skulle flytta lite närmare mikrofonen ja. Där.
Ja, precis. Vi hade en relation där i under den tiden där. Vad kan det ha varit, en vecka kanske?
Ja, det är lite drygt två där det här händer.
Ja, just
det. Men och hade det varit något, någon problematik er emellan sådär? Eller?
Nej, inte mot mig.
Nej. Och den här dagen då, den 14 december, så träffades ni.
Ja, jag minns inte exakt datum, det var ganska länge sedan, men omkring där, ja.
Mm. Och vad var det? Det var något samtal ni skulle ha?
Ja, precis. Vi, som rutin på avdelningen så var jag i egenskap av underläkare då, med Anna Friberg som är överläkare. Jag sköter dagliga ronder och samtal med våra patienter då. Och där ingår då det samtalet, utvärdera mående och så vidare. Och i det rutinsamtalet framkom då de här hoten.
Mm. Och hur verkar Marcus under det här samtalet till att börja med?
Alltså rent medicinskt sett eller?
Nej, alltså bara hur uppträdde han i hand?
I allmänhet. Ja, Marcus var väldigt sjuk när han kom in och var ganska sjuk i sin psykiska åkomma då. Så det tog sig väldigt mycket uttryck just i de tankarna han var i under tiden så att säga.
Mm.
Och det var svårt att komma fram och resonera ordentligt med Marcus. Och det var mest då verbalt och psykiskt som var det svårt. Fysiskt var det ingenting som jag minns var avvikande egentligen. I kroppsspråk och så.
Det här samtalet då, vad är det för någonting som han säger som gör att vi sitter här idag?
Ja, vad jag minns var vi alltså jag, Marcus och två av mina kollegor, också underläkare, som satt där. Och det som framkom då när vi lät fritt berätta om Marcus upplevelse av det hela, det var att han var ganska besviken över att han blev tvångsomhändertagen. Och uttryckte det givetvis. Och som jag förstod det så riktades den ilskan och besvikelsen mot just Anna Friberg i den situationen då, och uttrycktes i form av då olika hot i många olika former. Jag vet inte om jag ska specificera.
Ja, tack.
Men det var väl då att hon skulle arkebuseras. Det ordet återkom flera gånger efter Marcus egna liksom prövning, och även att det skulle delas ut någon form av våldtäktskort till Anna Friberg. Och det som, om jag ska uttrycka mig lite fritt här, det kan ju ofta förekomma en del uttryck i affekt och så bland våra patienter, men det här stack ut lite grann för det var ganska perseverande kring just hotet då.
Ganska?
Det liksom kvarstod, det var inte avledbart som jag brukar säga. Ofta kan man kanske avleda det eller att det kanske liksom lägger sig lite i affekt och sådär, men här kvarstod det trots upprepningar. Man försöker ofta då att fråga runt omkring saker och ting, men man kom tillbaka till samma sak, att det var just att Anna Friberg skulle arkebuseras då enligt hoten och så. Och att det skulle verkligen verkställas. Och det var det som väckte en lite mer starkare olust än vanligt.
Mm. Är det vanligt det här med att det framställs hot som går att avleda och så?
Nu har jag bara varit i psykiatrin, då var jag i rollen av AT-läkare, alltså en som är under utbildning en kort period. Då. Jag har också jobbat där i annan tjänst en längre tid och har begränsad erfarenhet, så jag är ingen som längre som specialisterna då, såklart. Men ja, under den korta perioden så förekommer det ganska vanligt i princip dagligen någon form av hot. Oftast verbalt, oftast i affekt och oftast är det avledbart. Tycker ändå jag som har begränsad erfarenhet. Så att det var liksom stack ut då att det här inte föll in i något av det här, så att säga. Att
nej.
Det sig kvar.
Och det var inte avledbart. Var det någonting annat i det här som gjorde att det skilde sig från de här andra?
Alltså det är inte jättevanligt med just dödshoten då. Av den, och just specificerat och ganska ändå planenligt, så att säga. Att det fanns till och med liksom planer och tillvägagångssätt beskrivna. Oftast är det kanske lite mer i lös form då man slänger ur sig någonting som man inte riktigt kan se att man ska ha ihjäl den, eller man kan inte riktigt redogöra för hur eller så, men här fanns det en redogörelse, här fanns det en plan och så vidare.
Sa han någonting mer om den här om som du kommer ihåg så här specifikt om, alltså i hotelseväg?
Nej, det var ju våldtäkten där och dödshotet så länge sedan. Det sades mer saker, men jag kan inte riktigt minnas. Jag avlade ett vittnesmål där på telefon och bara säkert sagt en del som jag kan bejaka om jag får höra det, men jag kan inte riktigt minnas om det sades något annat.
Okej. Så han, beskrev han hur den här arkebuseringen skulle gå till och vem som skulle göra den?
Precis, vi frågade om det just för att se hur långt planen liksom har gått i tankarna. Och jag minns att det var Marcus själv som då skulle utföra arkebuseringen. Men tid och plats tror jag inte var bestämt eller planerat, jag minns.
Vi har ett utdrag ur en journalanteckning här som du har skrivit efter den här händelsen, om den här händelsen. Vi har på sidan 4. Den är skriven den 14 december 13:36. Det blev uppenbarligen precis efter händelsen då. Kommer du ihåg att du skrev?
Ja, vi journalför ju att vi har samtal om oss det.
Och där står det antecknat en bit nedanför mitten att angående arkebuseringen att den ska genomföras av ryska militären på hans order. Känner du igen det?
Jag känner igen språket. De orden och de enheterna så att säga som nämndes.
Och sen så står och den ska planeras att ske i Ryssland eftersom det är olagligt i Sverige. Men om den ryska militären kan genomföra arkebuseringen bejakar han att han ämnar göra det själv på avdelningen om så krävs.
Just det.
Känner du igen det?
Jag känner absolut igen de uttrycken och den formuleringen.
Hur uppfattar du det här?
Alltså, nu när jag får tala fritt under sekretessen då. Så det var ett uttryck för det vi tyckte var Marcus vanföreställningar och Marcus psykos som vi bedömde att han led av en allvarlig psykisk störning då. Som ett sjukdomsuttryck. Men att det ändå fanns en äkthet i intentionen att genomföra ett våldsbrott trots det. Även om det var under ganska bisarra liksom hot så fanns det... Det fanns en intention, kände vi ändå, att försöka genomföra det här. Även om det skulle varit under illusionen att man är påverkad av ryska militären eller annan så att säga person.
Mm. Berättar du detta för Anna Friberg?
Ja, jag framförde det strax efter vi hade haft samtalet.
Och vad var skälet till att du gjorde det?
Framförde hotet eller?
Berättar du för henne?
Jo, för att delvis har vi en överrapportering under läkare till överläkare då. För att ja, vet hur det står till och så. Men också givetvis då för att jag kände att det fanns ändå ett hot som var allvarligt. Jag vill klart meddela det till Anna.
Mm. Kommer du ihåg om man sa någonting om andra personer som skulle arkebuseras eller ställas inför ståndsrätt?
Jag vill minnas att det var andra personer som också frustrationen riktades mot och även hot. Men jag kan inte minnas specifika namn, utan det var väl i allmänhet mot vården, de som var inblandade i själva tvångsbeslutet. Men kan jag inte minnas om det var några andra namn som jag kan nämna.
Mm. Nej, det står också i den här journalen. Patienten nämner att samma ståndsrätt kommer att gälla en överläkare på avdelning 2 som man inte minns namnet på. Även polischefen kommer dömas och arkebuseras.
Ja, just det. Då var det kanske att det nämndes en del enheter och roller så att säga, men som inte namngavs. Och då mot folk som varit involverade i tvångsanvändetagandet.
Mm. Fortsatte du att vara den som vårdade Marcus efter detta?
Nej, vad jag minns så efter att Anna blev inkopplad så fick Marcus flytta då till en annan avdelning. Just för att det här hade hänt. Och jag tror att det skedde samma dag eller dagen efter. Så att, nej, efter det så upphörde vår relation.
Ja, tack.
Tack, jag har fått kort. Varsågod.
Ja, tack. Ja, du sa här att ni var flera stycken som var närvarande. Och så Marcus ensam då, förstår jag.
Vad jag minns, vi brukar ha en skötare med. Så det kan ha varit någon skötare med. Det borde framgå av journalanteckningen. Men jag minns att vi var 3 underläkare.
Så 4 eller 5 personer och så Marcus ensam då?
Jag tror det att det var så, ja.
Hur mådde han vid tillfället då?
Nej, att han var väldigt sjuk.
Ja, väldigt sjuk. Okej, vad menas med det att man är väldigt sjuk i dina termer?
Att man, ja, som jag sa tidigare, att man bedömde att han lider av en allvarlig psykisk störning. Då, därför blir kriteriet för att läggas in under tvångsomhändertagande.
Mm. På vems begäran kom det här samtalet till stånd?
Det är en daglig rutin på avdelningen att genomföra samtal på dagarna med patienterna.
Så att man är så sjuk?
Ja, framförallt då när man har blivit, jag minns var ny, ganska nyinlagd, så brukar man ha ett lite mer uttömmande samtal vid ankomst eller vid första dagarna. För att förstå var patienten är någonstans och vilken behandlingsregim man ska lägga upp och sådär.
Okej. Och hade du hört någonting om hur han kom in innan, om det hade hänt någonting specifikt där?
Man läser givetvis journalen när någon tas in och vad som har hänt. Jag kan inte riktigt minnas alla detaljer, men av det jag minns så tror jag att Marcus hade befunnit sig kring Arlanda, kommit i kontakt med någon form av tull eller polis med ett vapen eller så. Och den vägen då kom inte i kontakt.
Vad tänkte du om det då, att han hade befunnit i samband med tullen och haft något vapen?
Ja, det är alltid obehagligt när någon bär på vapen givetvis. Man vet inte vilka intentioner man har att bära de vapnen så att säga. Så att,
vet du vad det var för vapen då?
Jag vill minnas att det var ett svärd.
Vet du om han hade gjort någonting med det här?
Nej, det minns jag
inte. Det minns inte?
Nej, det vet jag inte.
Okej, men vad tänkte du om det här då? Du tyckte att det var obehagligt att det var på det här sättet. Var det någonting som ni tog upp i samtalen?
Jag tror att jag ändå återgav liksom att det här, vi tar det som ett hot.
Vilket då?
Uttryckandet att Anna skulle arkebuseras. Och jag vill få för mig att Marcus bekräftade att det var just det. Och att han bejakade att han menade allvar med det, så att säga.
Men när du säger att Anna skulle vara arkebuseras, då står det i åklagaren, läste inte allt, men det stod så här att den ska genomföras av ryska militären på hans order och den ska planeras att ske i Ryssland eftersom det är olagligt i Sverige. Och skulle det inte, det stod också ju tidigare här i journalen att den här arkebuseringen skulle antingen av ryska eller pakistanska militären. Mm. När skulle den här arkebuseringen ske då?
Oklart. Vi fick inte någon specifik tid för det.
Och hon skulle då, vad jag förstår, dömas till arkebusering. Och när, var skulle det ske då?
Ja, precis. Vad jag minns så vi frågade vi om det. Och Marcus sa då att det skulle ske i ståndsrätt. Och då frågade jag vad det var, för jag kände inte till det.
Uh-huh.
Och det var någon form av rätt där han själv var den som dömde. Och ja, det var ungefär det.
Mm. Ja, nu framgår det ju för sig inte här att det är han själv som dömer. Jag kan inte hitta det i alla fall. Men då undrar jag så här att det här med att var det också frågan om att Anna Fribergs egendom skulle beslagtas och förverkas och några kvinnor skulle förslavas och vad det var för någonting.
Ja, precis. Marcus. Ja, Anna Friberg.
Alltså, nu hörde inte jag vad du sa.
Ja, jag minns, vill minnas att Marcus att han skulle tvångsomhänderta Anna Fribergs kvinnor, vilka nu han syftade på, det vet jag inte riktigt, eller vad som sades. Jag får tillägga att mycket som sägs är ju liksom utan röd tråd ofta och kan bli lite osammanhängande då. Så svårt för oss att hänga med i, så att säga. Men precis, att ta hennes egendom och så, döma henne i ståndsrätt till arkebusering, vad jag minns.
Befinner sig Marcus på en låst avdelning här när ni pratar med honom?
Ja.
Okej. Okay. Och säger han några, så att säga, villkor för hur det här och när det här ska hända?
Själva arkebuseringen?
Ja.
Vi fick ingen specifik liksom, datum eller tid eller så. Så att när visste vi inte, men som jag uppfattade det så snart som möjligt vid närmsta tillfälle. Var som jag...
Har du verkligen sagt så vid närmsta tillfälle?
Nej, inte de orden.
Nej.
Men...
Har han sagt att om någonting händer så kan det här ske? Och vad är det i så fall om som ska hända?
Mm. Jag förstod inte frågan riktigt.
Jo, jag menar, har han gett något villkor för när eller hur det här ska hända?
Nej, inga specifika villkor närmare för när eller hur. Okay. Utan hur var just det här ståndsrätt och arkebuseringen. Jag vill minnas att jag ställde några frågor men fick inga liksom, svar med röd tråd. Och så det ingår ju lite i bilden av en psykos där man kan vara tankefragmenterad och inte kunna liksom redogöra för en röd tråd i ett förlopp, så att säga. Och det förväntas då att inte få raka svar på tydliga svar då.
Men om du är införstådd med att man inte kan slutföra tankeförlopp på ett vettigt sätt i en sån här situation, varför fortsätter ni att fråga?
Just för att se lite grann som jag sa tidigare, att mycket av hoten som vi tar emot kan man just avleda med att kanske ta upp ett ämne, prata om annat, ta upp det några minuter senare, se om det går liksom att komma runt det på något sätt. Men vi fortsätter att fråga just för att se att, och märka då att det trots det fortsätter att bejakas att det ska arkebuseras och det ska genomföras och så vidare.
Okay.
För att bekräfta då att det här hotet verkligen kvarstår.
Mm. Och ni är ju flera stycken personer, minst 4 eller 5 stycken här. Hur ställer ni frågorna till honom? Mm.
Hur menar du?
Ja, ställer ni frågorna när det ska ske? Kan du tala om hur det ska ske?
Ja, precis. Ungefär den.
Är det inte då en risk att man leder honom vidare till någonting som han inte menar?
Nej, vi försöker hålla öppna frågor som möjligt då. Och har han sagt att en arkebusering ska ske, då vill vi gärna att någon berättar så öppet som möjligt då. Hur ska det ske?
Mm.
Tycker jag är en ganska öppen fråga.
Och då är min fråga, gav han några villkor för att om det här händer, då kommer det att ske?
Det var ju om hon skulle dömas i ståndsrätt då.
Om hon skulle dömas i ståndsrätt, men inte annars?
Nej, som jag förstod det.
Okej. sa någonting att han kände sig otrygg eller trygg på avdelningen?
Inte vad jag minns.
Ja, du skriver det i journalen i varje fall.
Okej.
Upplevde du honom som aggressiv någon gång på avdelningen?
Inte mot mig, och vad jag minns inga fysiska utlopp mot vare sig personal eller möblemang eller så, utan det var just verbalt.
Okej. För i journalen står det så här, det är sidan 4, kopia på den här journalen står, patienten negerar att han känner sig hotad på avdelningen, säger inom citat, känner sig trygg med personalen så länge de inte gör honom arg. Och du har inte sett honom arg?
Nej.
Och så står det vidare, om man gör honom arg så kan han agera med våld. Så kan han agera med våld.
Mm.
Okej, jag har inga ytterligare frågor. Tack.
Tack. Något ytterligare från åklagarsidan? Nej, tack. Då får jag ett slut.